Hej och välkommen till det allra första avsnittet av Virkpodden. En podd där jag kommer att träffa virkare, grillaslöjdare och textilkonstnärer som har virkningen gemensamt. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess bredd och potential. I det här avsnittet träffar jag Maria Gullberg. Vi pratar bland annat om virkningens utveckling under de 30 år som hon har virkat. Men vi pratar också om hur Maria går från idé till utvecklad teknik eller mönster. Och självklart mycket mer. Jag som driver Virkpodden heter Maria Evell. Och är virkare, gerillaslöjdare och textilkonstnär under namnet Virka dygnet runt. Varmt välkommen. Nu är det dags att prata virkning. Varmt välkommen till Virkpodden, Maria Gullberg. Jättekul att få sitta här tillsammans med dig och få prata virkning. Jag tänker att en hel del som virkar känner till dig, men jag tänker också att det finns lyssnare här som kanske möter dig för första gången. Så skulle du vilja börja med att presentera dig lite kort?
Framförallt är det jättekul att vara första gästen i din Virkpodd. Jag heter alltså Maria Gullberg och är textilformgivare. Jag gick ut Konstfack textillinjen 1989 och sedan dess har jag virkat. Och det blir drygt 30 år.
Mm. Imponerande.
Ja, det har slumpen har blivit att jag satsade på just virkningen som en textilt material.
Ja, för det är också lite intressant tänker jag, för hur blev det? Att det blev virkning, för jag, som jag förstått det så blev det när du skulle examineras från Konstfack. Att det då slumpade sig lite att det blev virkningen, eller?
Ja, jag skulle ha tryckt tyg egentligen. Men vi var så många som eller nästan alla skulle trycka tyg i min grupp med avgångselever. Så att jag bestämde mig för i hastigt och lustigt att jag skulle satsa på något helt annat. Och slumpen gör att jag springer iväg till Nordiska museet och jag hittar virkade och stickade tekniker. Och virkningen var ingenting som jag tänkte på, utan jag var nog mest inriktad på stickade äldre tekniker. Men på samma uppslag i de här äldre damtidningarna så hittade jag virkade tekniker som jag skrev upp. På den tiden, det här är 88, så fanns det inga datorer eller mobiltelefoner som man satt och skrev av allt för hand. Och sen gick jag hem och satte igång och stickade och virkade prover. Och jag hade även lite kläder med till mitt examensarbete.
Men det är ju ändå väldigt spännande att det liksom slumpade sig att du också ändå hade både stickningen och virkningen där till att börja med. Men att det ändå har blivit virkning.
Ja, jag la ut på Instagram för häromdagen ett tack till den som jag tror är den som fick mig att fortsätta med virkningen. Och det är Ine Svensson. Hon är en hon lever inte längre. Men hon var en jättekänd svensk textilformgivare som bland annat har skapat 10-gruppen. Hon har jobbat i Borås textil med textil och hon har även varit lärare på Konstfack under de senare åren. Men hon hade jag som opponent på mitt examensarbete och hon pratade nästan bara om virkningen. Och hon sa två meningar som jag aldrig glömmer som har varit något så här motto för mig genom åren. Och det första är att jag är kärringen mot strömmen och att jag har oplöjd mark om jag satsar på virkningen.
Mm. Det är intressant. För jag tänker att utifrån det så kan jag ju tolka det som att virkningen var ganska obeprövad inom kanske konsten eller textilen.
Ja, det fanns ju ingen, vad jag vet, som om du till exempel gick till biblioteket så fanns det ju nästan inga böcker om virkning. Det var fri virkning. Och så fanns det kanske någon bok om spetsvirkning. Nej, men det fanns ju som sagt var, det fanns ju ingen som höll på med virkning. Och det var ju väldigt laddat, ska jag tala om, när jag hade mitt examensarbete.
Mm, på vilket sätt då?
Ja, det var ju en del av mina kurskamrater som tyckte att det var väl inte så lämpligt att vara i samma rum. Och det var ju framförallt för att jag hade de här virkade teknikerna. Det stack lite i ögonen på något sätt och det fattade ju inte jag.
Men vad var det som gjorde att virkningen var så kontroversiell just där i?
Ja, det var, jag fick ju många gånger höra att men herregud, har du gått på Konstfack och sitter och virkar? Alltså den kommentaren följde mig i många år. Och det blev ju en sporre. Jag har liksom alltid varit så att jag har aldrig gått med i, jag har alltid tyckt om att gå emot gruppen. Jag har aldrig varit beroende av att göra som alla andra. Så det blev en sporre för mig. Att jag ska minsann visa att virkningen kan få en status i textila sammanhang. I början så åkte jag ju runt. Nej, men jag åkte iväg till de hemslöjdsföreningar som fanns närmast Stockholm och visade upp framförallt mina virkade teknikprover. Jag fick ju alltid liksom feedback att åh, vad fina de här var och så, men vad kan vi använda det här till?
Okej, så det man såg liksom, det liksom rent estetiska i det, man kunde inte omsätta det liksom?
Nej, man såg inte potentialen till vad det kunde användas till. Och jag var väl inte heller riktigt så att jag var så färdig i mitt tänk med virkningen att jag visste att det kan användas till det här och det här och det här. Sen hade jag ju sån tur så att jag träffade på de rätta personerna, framförallt då inom hemslöjden.
Mm. Är det några särskilda där som har
ja,
varit?
Ja, liksom? Jag kan nämna dem vid namn. En är ju Kerstin Andersson Olin.
Och på vilket sätt har hon kunnat hjälpa till?
Hon var den första som jag hade en egen utställning i Skövde. I Skaraborgs läns hemslöjdsförening. Och det roliga var att hon hade bokat in så att tv skulle komma göra ett litet inslag om mig.
Mm, roligt.
Mm. Så det inslaget var på Kvällsnyheterna. Och då när Kerstin hade kommit för att öppna lokalerna så var det kö utanför. Och det hade aldrig hänt förut.
Imponerande ändå.
Ja, då kände jag. Mm. Och där hade jag också min första virkkurs.
Men det måste ju också varit som en liten bekräftelse. Eller liksom skönt att få den liksom, det gensvaret efter att ha kanske mött lite motstånd från början. Eller?
Ja, det roliga var väl just att Kerstin trodde på mig så pass mycket så att hon hade bett tv komma dit för att göra det här inslaget om mig. Och att det blev sån respons. Och jag kommer ihåg den här dagen när vernissaget var. Det var ju fullt med folk i lokalen. Nej, det var ett jätteroligt minne. Det finns flera andra som jag vill nämna. En är Eva Andersson.
Mm.
Som var hemslöjdskonsulent i Stockholm. Hon har ju också jobbat med olika projekt. Men hon kom in på mitt examensarbete och den dagen var jag just där. Examensarbetet visades ju under en viss period. Jag kommer inte ihåg om det var en eller två veckor. Men då var jag där vid det tillfället och då sa Eva så här direkt att åh vad kul det här. Är du intresserad av en utställning i butiken på Drottninggatan?
Mm. Så då fick du lite skjuts där också?
Ja, det var den första utställningen som jag hade i butiken på Drottninggatan. Mm. Och det var också väldigt roligt. Nej, men det är de två personer som jag spontant... Sen den tredje personen som jag jobbar... Det finns fler personer, men även Karin Holmberg som var hemslöjdskonsulent uppe i Västerbotten. Och det roliga med henne, förlåt Karin om du hör det här, men jag tror du godkänner det, är att när hon hörde ordet virkning, det var det värsta ord hon visste. Så hennes sambo, när han skulle skoja med henne, när hon satt i soffan och stickade, men Karin, sitter du och virkar nu? Och hon var den som jag har jobbat absolut mest med av alla hemslöjdskonsulenter runt om i Sverige. Sen kan jag även tacka faktiskt Ulrika Rapp, som har varit på Hemslöjdens förlag. De verkligen har varit en drivande kraft i mitt... Dels att jag har fått gett ut flera böcker, men dels också för att hon har sporrat mig till ett nytänk. Framförallt i det här att utveckla mormorsrutan, som kom i min senaste bok, som har blivit en... Som blev en aha-upplevelse för mig som jag inte trodde.
Men jag tänker liksom, när jag lyssnar på dig nu så blir det också väldigt tydligt det här att det är ändå så pass viktigt att ha människor runt omkring en som sporrar en. Även om man har idéer och tror på sig själv så känns det ändå som att du har mött personer genom ditt liksom konstnärskap, genom virkandet som har hjälpt till att liksom få dig att våga tro ännu mer på att liksom det här med virkningen är möjligt och det du vill göra.
Ja, alltså jag kan säga, jag har ju stött på de rätta personerna. Och nu pratar jag inom hemslöjden.
Mm.
Som verkligen har lyft fram mig. Jo, men så gäller det med allt. Det gäller liksom att ha den turen i livet att man stöter på rätt personer. Och då kan alla möjligheter och alla dörrar öppnas. Det är oavsett vad man håller på med.
Mm. Ja, men verkligen. Att vara liksom uppmärksam också på det och ta chanserna som dyker upp. Jag tänker att vi ska gå vidare lite och liksom gå med lite mer in på din virkning specifikt. För att det är ju sällan man ser, alltså jag tänker att många som virkar för att de vill få ett färdigt alster. Men det är ju sällan man ser att du har virkat till exempel, jag vet inte, någonting. Det är ju en filt eller en sjal. Utan att det är ju mer att man ser mönster och tekniker. Att det känns som att du kanske är mer intresserad av att utveckla virktekniker.
Ja, det stämmer. Det stämmer framförallt att när jag kommer på ett nytt mönster så är det ju inte det jag först tänker på att jag ska omvandla det till ett färdigt projekt, typ en jacka, en sjal eller en filt. Utan det är själva mönstret i sig, vad som händer när man sätter ihop och man virkar rutor. Och man virkar rutor, vad som händer när man sätter ihop flera rutor, hur man rapporterar, hur mönstret kommer att bli. Men sen när jag tänker efter så, det jag mest förknippad med när man hör mig och mitt namn och virkning, då tänker man på mina teknikprover som jag har gjort. Och de jobbade jag med under en ganska lång tid där jag bara nördade in mig på att utveckla olika virktekniker.
Men vad är det som är så spännande med det tycker du?
Ja, det är liksom sättet att förhålla. En del av mina virkade tekniker ser ju inte ens virkade ut. Och att de även får två helt olika sidor. Vilket gör att virktekniken inte har någon tydlig avig och rätsida, utan båda sidorna kan användas. Och det roliga är när jag har en vision om hur mönstret ska se ut och sen blir baksidan så att säga en positiv överraskning där jag inser att oj, det här blev en vändbar provlapp så att säga. Sen när jag tittar efter, och jag fick ju den här frågan av dig förut, du har ju mest virkat tekniker och det stämmer, men när jag tittar efter så har av de virkade saker som jag samlar på under drygt 30 år så har jag faktiskt virkat en hel del färdiga grejer. Men det har jag mest gjort dels till mitt examensarbete men också dels i anslutning till att ge ut böcker.
Mm, för att du då också behöver visa hur de kan användas eller?
Ja, där förläggaren har kanske velat att hur ska det här omsättas till en färdig produkt för den som köper boken. Mm.
Men det är ändå väldigt spännande tycker jag det här att utvecklandet av virktekniker, för det känns inte som att det är så många som gör det, utan att du är ganska ensam på det området. Eller har du fler som du...
När jag följer de sociala medierna som jag är med i olika grupper och Pinterest och Instagram och Facebook och allt vad det nu är, så ser jag ju ingenting, ingen som nördar in sig på just teknik i sig som går in på det djupet som jag gjort. Men det är väl just det här när jag sitter med en vision av hur mönstret ska se ut. Jag har en idé om det färdiga resultatet. Så tycker jag att det är väldigt roligt att prova mig fram hur det blir. Och min favoritmaska, den frågan brukar jag alltid få. Min favoritmaska kommer alltid vara fastmaskan.
Mm.
Och då frågar folk varför inte stolpen. Därför att stolpen är den är högre. Det slutliga resultatet blir lite mer, om man uttrycker det, lite mer sladdrigare, lite lösare. Medan fastmaskan är en liten kompakt maska som ger ett stabilt, färdigt uttryck.
Mm. Ja, men det förstår jag absolut. Ja, men jag kan hålla med dig. Ja, min favoritmaska är halvstolpe faktiskt. Den tycker jag är rolig. Den kan man också få fram lite olika mönster med tycker jag. Men annars tycker jag också om fastmaskan. Man kan bygga olika mönster och strukturer tycker jag med den på ett helt annat sätt. Så jag är helt med dig på fastmaskespåret ändå faktiskt.
Ja, det låter bra.
Ja.
Då är vi två.
Ja, men jag tänker nu när vi ändå är inne på din liksom process och sådär. Att jag tänker att när man ser på det du virkar så är det ju väldigt så här visuellt och grafiskt. Och att liksom, jag tänker också att du, den här idén som du får, var får du idéerna från? Och liksom hur går du från liksom idé till det här mönstret eller tekniken som du har skapat sen?
Ja, jag har ju ett grafiskt tänk och det hänger ihop med när jag tryckte tyg på Konstfack. Och det sitter ju i mig. Jag kan ju få en idé när jag är ute och går på stan. Jag kan titta på, jag tar bara ett exempel, jag kan titta på en husfasad. Det kan vara någonting som fångar mig uppmärksamhet på gatan till exempel, och gatstenarna ligger. Det kan vara någon sån här liten detalj. Om jag till exempel bläddrar i en konstbok eller om jag går på en konstutställning så kan någonting fastna. Och plötsligt så börjar hjärnan att sätta igång och arbeta. Och jag får ofta frågan så här, sätter du igång och virkar direkt? Nej, jag kan säga att jag virkar i huvudet. Och det kan ju låta helt absurt. Men jag går och grunnar på den här idén och sen så sätter den en process igång. Och sen vet jag, efter så många års erfarenhet och efter så mycket virkande, att jag vet att jag väljer oftast fastmaskan till 99%. Och därifrån så kan jag liksom virka i huvudet och tänka mig fram hur jag ska förankra den där idén.
Men blir det sen också, sen när du börjar virka, från att du har virkat i huvudet, i tankarna till att liksom faktiskt virka, blir det då oftast direkt som du har tänkt dig, eller börjar det en ny liksom utforskande eller testande virkperiod då?
Ja, när jag sätter igång och virkar så blir det nästan som jag har tänkt mig. För då är jag färdig med hur jag liksom ska slutföra själva idén i antal masker. Eller i de masker jag väljer och färger och byta av färger. Men det roliga är att medan jag håller på med den första idén så utvecklar sig ju nya idéer vidare hela tiden. Så när jag har gjort ett teknikprov då har jag gratis 25 nya idéer till.
Det är ändå väldigt lyxigt.
Och en sak som, och den brukar jag alltid säga till mina kursdeltagare, och det är en jätteviktig grej tycker jag. Därför att många säger så, oj jag har virkat fel, stopp säger jag innan du repar upp. Antingen tar du en bild med mobilkameran eller så skriver du ner, antecknar du felet du har gjort. För den kan komma till användning. Därför att jag har så många gånger virkat fel och det har blivit helt nya idéer för mig.
Men jag håller helt med dig där om att man också ska våga testa och absolut inte bara se det som ett fel hela tiden. För jag tänker att det är egentligen där jag känner själv att jag utvecklas mest i min virkning. Att jag har virkat och sen kanske inte blir som jag tänkt och så fundera på vad det är som hände. Och sen antingen fortsätta med det för att det blev någonting eller repa upp och testa igen helt enkelt. Och det lär man sig jättemycket på, tänker jag.
Ja, när det är som sagt de där felen man kan göra. Men till exempel att man gör ett fel färgbyte eller någonting. Eller man missar en mask eller virkar en mask på snedden och tar ner i fel nedtag i föregående varv. Det kan bli en helt ny grej som föder nya idéer och nya tekniker i. Så den ska man ta tillvara på. Mm.
Våga vara lite mer utforskande kanske i sin virkning?
Ja, eller? Inte vara så rädd för att göra fel. Mm. Utav felen, eller misstagen man lär sig, så är ju hela livet. Om man inte gör misstag, då lever man ju inte.
Är det samma för virkningen? Gör man inget virkning?
Ja, men hellre göra misstag i virkningen än att inte virka alls. Mm. Den äldre generationen, den har ju lite i sig att det ska inte vara några fel. Man ska inte göra fel, utan det ska vara rätt. Även om man stickar eller broderar eller virkar. Men den yngre generationen släpper ju på sådana tankar. Mm. De vågar ju prova mycket mer och göra de här misstagen. Och låter dem vara kvar, för de ser dem inte som misstag. Utan, ja, du förstår ungefär hur jag menar.
Ja. Nej, men när du pratar om att yngre personer som virkar idag är mer... kanske ska jag säga experimentella eller utforskande eller en tidigare generationer, då tänker jag ändå att du ser att det har skett någon form av utveckling inom virkningen. Eller så, hur tänker du, är någon skillnad från när du började virka där för snart 30 år sedan och fram tills idag till exempel?
Ja, det är ju jättestor skillnad.
Ja, på vilket sätt?
För det första så fanns ju inte sociala medier. Så man hade ju inte riktigt koll på vad som hände i övriga delar av världen eller i Sverige. Utan det var de här böcker som kom ut och de få enstaka artiklar om virkningen, ja, det fanns väl inget. Det var väl när jag hade någon utställning och så var det någon artikel om mig. Men och idag så det är ett överflöd av nya idéer som hela tiden pockar på. Och om du googlar på virkning eller söker på virkning i de här medierna så bara rasslar det upp bilder. Och sen så tror jag också att virkning och det här politisk aktivitet, det har blivit starkt. Det vet ju du som är med i gerillaslöjden.
Precis.
Där man går ut och använder dels taggar i samhället med roliga eller små effektfulla grejer som man sätter upp och statyer, lyktstolpar eller stängsel eller sånt. Och att man även engagerar andra genom att göra något aktivt där fler får delta i ett större projekt som har, det behöver inte alltid vara ett politiskt budskap, men att det har ett budskap, ett samhälleligt budskap där folk blir engagerade.
Mm.
Och det blir ju ett projekt där virkningen är mediet, men att man skapar ett större socialt sammanhang som dels kan vara i Sverige men också kan vara över hela världen.
Ja, nej, men det är ju verkligen så. Just nu idag så är ju den liksom, textila eller gerillaslöjdsrörelsen är ju väldigt så här, global. Att man liksom ses och följer varandra och stöttar och peppar. Det är ju väldigt, väldigt speciellt. Alltså, jag tänker också så här, en väldigt stor skillnad kring hur man tidigare kunde jobba nu med sociala medier.
Ja, jag kan väl säga under de drygt 30 år som jag hållit på och virkat så har ju jag börjat med sociala medier själv att lägga ut mina grejer. Det är ju inte många år som jag hållit på med, det är väl en tre år ungefär. Och jag inser ju att jag har ju fått massor med nya, om man kan kalla det för vänner, som ger feedback i sin tur. Man kan bli sporrad av andra människor som hela tiden ger feedback. Jag har ju vänner över hela världen som kommenterar eller skickar ett personligt PM till mig och visar upp vad de själva har virkat. Dels från mina böcker, men dels också vad de virkar i övrigt och kanske frågar om lite råd. Och så det blir som en dialog. Och det kan jag ju sakna, för när jag började virka då var jag liksom, då man satt på kammaren hemma och virkade helt enkelt. Och idag när jag sitter på min, jag sitter fortfarande på min kammare, jag har ett arbetsrum hemma, så känner jag liksom när jag kommer på en ny idé, men den här idén, den här ska bli kul att lägga upp och se vad jag får för reaktioner. Om jag får några reaktioner och vad kommentarerna blir. Och det i sig blir en sporre. Det blir en sporre också att fortsätta att utveckla mig själv.
Mm. Det blir också som att så här, du kan känna av lite vad som andra tycker är intressant. Och så här, vad som är värt att vidareutveckla. Eller liksom,
blir... Ja, jag kan känna så här att nu har jag bara Instagram. Men... Och där kan jag tänka så här, nej, men nu har jag lagt upp typ samma mönster och bilder ganska länge. Nu måste jag hitta på något helt nytt. Och det är en morot för mig att fortsätta att sporra mig själv till att utveckla virkningen. Och att inte stanna i samma tänk och i samma typ av mönster. Så jag brukar tänka på, jag undrar vad som hade hänt om jag hade börjat med virkningen när sociala medier fanns.
Mm, tror du det hade varit någon skillnad i hur du hade virkat eller andra teknikerna?
Det kanske inte hade varit, men jag tror att jag hade nått ut till så många fler.
Men tror du att det hade påverkat, alltså om det hade nått ut till fler, hur tror du att det hade påverkat din virkning eller liksom möjlighet att jobba med virkandet?
Ja, det är en jättesvår fråga. Men jag tror ju liksom att jag hade... Tidvis har man ju känt sig ganska ensam med sin virkning. Och med sitt tänk att tänka kring virkningen.
Mm.
Och det är väl fortfarande om jag tittar. Det är ju inte alla som nördar ner sig i hur fastmaskan ska användas. Och hur man kan få två olika sidor. Och hur man kan utveckla ett mönster. Men jag känner att ju mer bilder och ju mer media man bombarderas med, ju mer idéer får man själv.
Mm.
Jag kan personligen känna att jag levererar mer idéer i huvudet. Jag skissar oftast ner dem i någon av mina otaliga skissböcker. Men idéerna går snabbare att få fram. Jag får fram fler nya idéer nu än vad jag fick kanske för 20 år sedan. Men jag får fler idéer idag än vad jag fick då när jag höll på som mest. Och det tror jag beror på de här sociala medierna där man bombarderas med bilder.
Mm.
För så fort jag ser en bild som jag tilltalas av så genererar den nya idéer.
Ja, jo, idéer är det ju sällan brist på. Det är ju snarare så här tiden när man ska kunna omsätta sina idéer eller när man ska gallra mellan dem och vilka man ska satsa på. Men det är också väldigt härligt, tänker jag, att ha många idéer som poppar upp, att det ändå känns livligt och engagerande.
Ja, så länge man har idéer så är man rik.
Mm, jag håller helt med dig, verkligen. Nej, men jag tänker att jag vill knyta an lite till det du pratade om i början där. Liksom så man förstår att så här, virkningen kanske inte såg som likvärdig de andra textila uttrycken när du examinerades där från Konstfack. Men hur tycker du att virkningen står sig idag i den textila sfären?
Ja, alltså den är så svår att svara på den där frågan. Men i och med ett himla tjat om de här sociala medierna där man ser mer vad folk virkar. Jag tror ju att det är fler folk som kanske virkar idag bland den yngre generationen. Den äldre generationen har alltid hållit på och virkat. Det jag kan bli fundersam över, det är väl det att jag önskar att virkningen hade utvecklats ännu mer under de här 30 åren som jag har hållit på. Och nu menar jag inte om mitt eget arbete, utan jag menar allmänt om virkningen som teknik.
På vilket sätt tänker du då?
Ja, jag kanske skulle önska att fler hade liksom nördat in sig i maskans mysterium som jag har gjort. Och det är jag ju lite ensam om. Jag vet ju att jag har ett eget tänk. Nej, men jag tänker på att virkningen, det skulle ha varit roligt om virkningen hade, om det hade hänt mer inom virkningen än vad det har gjort under 30 år. Men att virkningen är en långsam, eller har en långsam utveckling av tekniken i sig. Det hänger, tror jag, 99,99% ihop med att virkningen är det yngsta kända handarbetet.
Okej, kan du berätta lite om det?
Ja, det finns olika teorier om hur virkningen har kommit till. Men den sägs ha kommit till i slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Och då finns det två olika grenar av virkningen. Det finns folklig virkning där man har virkat till husbehov, vantar, muddar i ull, ofta spunnet själv. Och sen den här spetsvirkningen som är förknippad med överklassen. Och dels har även virkningen även i Sverige och även i Danmark och även andra länder som Tyskland varit förbjuden i slöjdundervisningen i skolorna.
Varför, vet du varför det var det så?
Ja, därför att virkningen har ansetts vara ett onyttigt arbete. Nu kom jag på. När hemslöjdsrörelsen bildas, då förknippar man ju virkningen med just den här spetsvirkningen.
Okej, och det får betydelse, eller?
Ja, och därför så har ju aldrig den textila förankringen av virkning varit så stor i Sverige. Nu pratar jag om Sverige. Den virkning man har sett som har funnits att tillgodogöra sig, det har ju varit de här veckotidningarna. Kommer ihåg mina mostrar uppe i Norrbotten. De virkade ju från veckotidningarna. Och var spetsvirkning och virkade dukar och virkade löpare. Och det är den virkningen som man har förknippats med. För det är den som man har, som har synts. Sen har man ju virkat även i Nås i Dalarna. Har man virkat till folkdräkten.
Mm. Precis.
bland annat hjärtvärmare.
Mm.
Som är som en sjal kan man säga, som man med långa ändar som,
ja, det är som
man, snoddar.
Precis, man lägger nästan någon kors om sig.
Ja,
framtiden.
Man lägger i kors och sen så tar man de här snoddarna och knyter fast i midjan.
Mm.
Och sen är de prydda med garntofsar eller garnbollar. Och de hade man ute när man arbetade. Det finns dels de som är fina som man använder till högtider. Och så dels de som man hade som man spann eller virkade i grov egen spunnen ull.
Ja, de är väldigt fina tycker jag. Alltså väldigt fina så här, i form. Och...
Ja, hjärtvärmare är som ett riktigt smycke.
Mm.
Ja.
Mm. Spännande. Det är roligt när man kan plocka upp tidigare tekniker och projekt och utveckla det och förankra det i nutid också. Nej, men det är ändå intressant tycker jag det här att virkningen ändå är en relativt ny teknik i sammanhanget av liksom slöjdandet. Och du nämner att det har gått långsamt och du undrar liksom vad det har för inverkan på virkningen idag liksom, så här, vad går det fortfarande lika långsamt eller liksom...
Idag så tror jag när man ser tidens anda har ju varit lite grann att allting ska gå så fort att göra och det hänger ihop även i virkning. Och nu i och med pandemin så är det plötsligt fler som både stickar och virkar. Eftersom man har mer tid hemma, mer fritid. Och plötsligt så kan jag ju se att allt behöver inte gå så fort utan det får ta sin tid. Folk har dels mera tid över och att man hittar en ro och kanske eftertanke och meditation till att sitta och sticka eller virka.
Tror du att det kommer påverka virkningen på något sätt framåt? Jag tänker om det är fler som hittar det och kanske ägnar mer tid åt det. Så hur tror du att det kan se ut framåt?
Ja, det tror jag absolut.
Mm.
Jag tror att har man börjat med någonting som man gillar, både stickning och virkning. Och det kan jag se fler på Facebook som berättar att de i och med pandemin började att virka eller sticka. Och att de har blivit, om man kan säga det, lite besatta av att hålla på och inser hur roligt och meditativt det är. För det är faktiskt det. Mm. Medan man sitter där så skapar man ett eget flow, så att säga. Jag har ju vänner som mediterar och säger, ska du inte följa med på meditation? Och brukar jag säga, jag behöver bara ta fram nål och lite garn så har jag min egen meditation. Och jag tror att den här eftertanken och det här lugnet som vi ändå har på grund av pandemin kommer att... Den tror inte jag att vi kommer släppa. Jag tror vi kommer fortsätta att inse att det är en viktig del av livet. Och där kommer virkningen att utvecklas till att inte alltid det ska gå så fort att virka. Utan det kommer få ta sin tid.
Tror du att det kommer ha någon inverkan också på... Jag tänker själva utvecklandet av virkningen, tekniker. Hur vi virkar, vad vi virkar. Kommer det liksom... Kommer virkningen lyfta till ett nästa steg eller vad man ska säga?
Ja, det här med att kanske utforska tekniken i sig, det vet jag inte om det är fler än jag som nördar in på. Men det kan jag inte riktigt svara på.
Men vad hoppas du?
Ja, det är klart jag hoppas, men det har jag hoppats i många år. Och varför inte det? Ja, det kan jag kanske också... Det är en svår fråga att svara på egentligen. Varför inte någon som håller på som jag och nördar in sig med tekniken. Antingen för att det kanske krävs ett visst tänk kring det som jag har. Jag är kärringen mot strömmen helt enkelt på det området. Att jag har ett annat tänk än man har som en ordinär eller vanlig virkare inom situationstecken.
Mm.
Och oftast de som virkar, om du har jobbat en hel dag så kommer du hem. Då kanske inte är det prioritet att sätta igång och tänka ut nya tekniker. Utan då vill du koppla av med någonting som redan finns ett befintligt mönster på. Eller virka fritt och se vad som händer under arbetets gång.
Mm. Ja, och det är ju en väldigt, som sagt, som du säger, det är ju en väldigt stor vinst att bara få sätta sig ner och virka en stund. Och få den här pausen för sig själv och ägna sig åt någonting som man faktiskt tycker väldigt, väldigt mycket om. Och det tänker jag att alla vi som virkar känner igen oss i. Att man kan längta till garnet och virknålen och det man har framför sig.
Jag har på de senaste åren ett behov av att virka nästan varje dag. Det hade jag inte tidigare i när jag höll på med virkningen. Men idag är det jätteviktigt för mig att få sitta en liten stund varje dag och virka.
Mm, men det är
och jag blir nästan irriterad om jag inte får virka varje dag.
Ja, det kan, just det kan jag känna igen mig också. Jag vill gärna göra några maskor varje dag i alla fall.
Ja.
Men vad, det är ändå spännande om man kollar på din alltså, tidigare och nu då, att du känner det här behovet. Vad tror du att det beror på?
Ja, det kanske har med att jag blir äldre och vill förankra så många nya idéer som möjligt. Så kan det vara.
Dina idéer har större behov av att få komma ut.
Ja, alltså jag har så mycket som jag liksom vill ska synas. Och inte bara ligga där i som en liten anteckning eller en liten bild i mina skissböcker. Utan att jag vill omsätta den i verkligheten.
Men det är också, jag tänker också att det handlar om en drivkraft, tänker jag. Att också vilja. Jag tänker att det är ju många som också går och har många idéer. Men att man sen inte förverkligar dem. Utan att de ligger där i skissblocket. Att det ändå handlar också om någon drivkraft du har. Där du faktiskt sätter igång och testar och utvecklar. Och virkar.
Ja, men så är det absolut.
Mm. Men hur känns den drivkraften?
Ja, alltså hjärnan går ju på högvarv om man säger. Om jag redan har fått en idé. Då är ju hjärnan, då är jag omkring och tänker på den här idén. Och oftast är det väldigt bra om man är ute och promenerar. Då får tankarna flöda fritt. Och så när jag väl, man kommer hem och så man sätter sig, så har man oftast löst det där problemet som kanske var hur man ska fortsätta.
Mm. Och så sätter du igång direkt då, eller kan du...
Ja, förhoppningsvis kan jag sätta igång direkt. Annars blir jag kan bli lätt sådär. Jag blir inte irriterad kanske, men var fel ord för det, men frustrerad när jag inte får omsätta en idé.
Mm, du vill testa det direkt.
Ja, och om jag håller på med något projekt under den tiden, då lägger jag undan det och börjar med den här nya idén som jag har. För det pockar på så mycket hjärna. Det kan skapa stress hos mig att inte få omsätta den här nya idén på en gång.
Det kan också kanske, men handlar det också om att påbörja idén så att du vet att den är i rullning och kan du släppa den sen och gå tillbaka till det andra? Eller?
Ja, det kan jag göra. Ja, ja. Jag har många så här, just nu har jag väl nördat in på rut och jag har många så här halvfärdiga, där kanske bara virkat två rutor. Men det räcker för mig för att se att idén som jag hade blev som i slutändan som jag vill att den ska bli.
Det är ändå härligt det där hur man kan... Jag tänker att man blir så uppfylld av det här som man vill testa. Att det här liksom kreativa behovet av att bara få göra är en väldigt drivkraft, tänker jag.
Ja, ibland kan man nästan tycka att jag blir besatt av virkningen. Men ja. Fast jag kan se det också som en oerhört stor eloge. Att jag inte har tröttnat. Att jag har ännu större drivkraft än jag hade i början.
Men är det inte också så, för jag känner ju sig själv, ju mer jag virkar, desto mer förstår jag ju liksom vilket potential virkningen har. Att det finns så mycket man kan göra med virkningen, utforskandet och vad man kan virka, och mönster eller tekniker och hur man kan blanda och liksom vad det blir av det. Det känns som att man aldrig kommer bli fullärd inom virkningen, för det kommer alltid finnas mer som man kan utforska, eller vad känner du?
Jag håller med dig till 100%. Visst är det så?
Att det är en väldigt så här kreativt och tillåtande teknik att arbeta med.
Ja, framförallt är det lätt att ta med sig överallt. Verkligen. Du behöver lite garn och sen behöver du en virknål. Jobbar du med bomullsgarn kanske det kan vara bra att ha med sig en sax, men är det ull så kan du bara liksom
slita loss
garnet. Mm. Ja, nej, men det är liksom en... Det är även en lätt teknik att ta med sig när du reser. Man tar inte stor plats och du i stickning, armarna far lite mer och kanske kräver hjälpstickor och så vidare. Nej, men virkningen är en sån... En virknål kommer man långt med.
Absolut. Jag har det helt med dig. om det. Och som sagt, det är alltid också trevligt att ha en liten virkning i sin packning som man kan ta upp om man får lite tid.
Ja, ja.
Tid över.
Får jag ut och reser och vet att jag ska åka tåg, då har jag ett eller två projekt med mig alltid.
Ja, det gäller bara att välja innan man åker vilket man ska ta med sig.
Ja, det gör det.
Men det som kan vara lite... Du håller mycket virkurser, så själv. Vilken respons brukar du få av deltagarna? Vad vill de lära sig?
Nej, jag får ju jättemycket respons. Det är ju jättekul att ha kurser. Och det är väl det roligaste med virkningen. Det är väl inte att sitta hemma på kammaren och virka. Utan det är alla härliga människor du möter på vägen. Och speciellt när du har kurser.
Mm.
Vilken sammanhållning det kan bli. Speciellt om du har kurser som sträcker sig över flera träffar. Eller som är under en helg. Eller som kanske har varit en vecka som typ på Sätergläntan. Uppe i Dalarna, Insjön, som är en kursgård. Det blir ju som, man blir som en liten virkfamilj som inte vill släppa taget om varandra.
Är det då för att man delar virkningen, att man har det här stora intresset som gör att man...
Ja, jag tror att det är att man får nörda in sig.
Mm.
Och det roligaste med att ta virkkurser, det är de som kanske har anmält sig men inte riktigt. Det är sådär, ja, virkning är ju egentligen inte min grej. Och då tycker jag det är som roligast. Därför att de personerna brukar vara de som tycker det har varit absolut roligast att gå kursen. Och få en riktig nytändning av virkningen.
Mm. Men då tänker jag att det också blir att de hittar någonting inom virkningen som de faktiskt tycker om. Att de kanske egentligen gillar att virka, men det de har stött på inom virkning kanske inte har varit det rätta för dem. Utan att de genom dina kurser eller dina tekniker hitta någonting nytt som inspirerar.
Ja, sen när jag har haft mina kurser också så har de, många har känt att de har gått kursen. Innan de har gått kursen har de känt att de har varit väldigt uppstyrda av ett färdigt mönster. Och när de har gått min kurs så börjar eget tänk för dem att underlätta att skapa egna variationer av kanske just min teknik, men de hittar en egen variation och vågar prova och göra egna experiment.
Det liksom öppnar kreativiteten lite mer kanske?
Ja, de öppnar tänket kring hur man kan tänka.
Nej, men jag tänker det måste ju också vara sån bekräftelse på det arbete de gör genom att folk känner den här liksom glädjen för virkningen eller när du ser att de börjar experimentera och testa och göra egna variationer av dina rutor och mönster.
Ja, visst är det. Och speciellt så jag har många exempel där deltagare kanske har haft lite svårt. Och ofta så virkar jag med två färger samtidigt. Oavsett om det är tekniker eller om det är rutor eller vad det är, så är det oftast två färger per varv. Och det är många gånger kan ställa till problem och många tycker att det är lite jobbigt. Men det roligaste är för dem, eller det roligaste är när de som har tyckt att det är lite krångligt att virka med två färger per varv, plötsligt efter ett uppehåll kanske kommer och visar de mest underbara saker som de har gjort.
Mm, spännande. Blir
och
lite
det, det tycker jag är viktigt när man går kurs, så tycker jag att som kursdeltagare så är det så viktigt att man får kredit av kursledaren.
Men det är väl också så när man är tillåtande så väcker det också ett lust och motivation hos den som försöker lära sig också, tänker jag.
Ja, jag tror det gäller alla textilarbeten och även alla konstnärliga, all kreativitet, att man tillåts att göra misstagen, att allt behöver inte vara perfekt, för det kan ta bort lusten att fortsätta att vara kreativ om man får för mycket banner att man gör fel. Så om man fastnar, nu pratar vi om virkning, men om man fastnar i någonting och känner att det här blir ingenting bra, om man känner att jag ska riva upp i alla fall, så är det bättre att sätta händerna i något annat eller lägga undan och sen återuppta.
Men jag håller helt med dig.
Ja.
Man ska inte bara ge upp en gång utan pausa lite och hitta någonting annat sen komma tillbaks.
Mm.
Det brukar hjälpa. Vad virkar du på just nu?
Ja, just nu har jag ett Ja, jag håller på med två grejer. Dels så håller jag på med mosaikvirkning.
Mm, roligt.
Ja, det är en teknik som jag upptäckt på senare år. Jag har väl hållit på med den kanske i tre år kan vi säga. Den är jättelätt för man jobbar oftast med en färg per varv.
Mm.
Man virkar med fastmaskor själva botten om man ska uttrycka det som. Och sen virkar man mönstret med stolpar som ligger på utsidan. Så kan man säga som bildar en reliefstolpe som bildar mönstret på rätt sidan. Och så virkar man med en färg i taget. Så baksidan blir randig.
Mm.
Medan framsidan får ett distinkt mönster.
Spännande.
Och där har jag väl hållit på med nu en stor grej som är inspirerad av William Morris.
Mm, vad ska du... Vill du berätta mer om det eller är det lite
ja, hemligt? Ja, det bygger på hans... han gjorde ju mycket mönster, tapetmönster med blad och blommor.
Mm.
Därifrån har jag fått inspirationen.
Spännande. Så det är någonting som vi kan förvänta oss att få se lite längre fram, Ante?
Ja, när den väl är klar. Jag har redan påbörjat så jag har kommit långt. Men det är slutfinishen där som jag har. Men det kommer bli en stor grej som hänger på väggen.
Mm.
Mitt andra projekt hämtade jag inspiration ifrån när jag besökte Landskrona museum. Där har de permanent utställning med systrarna Andersson.
Okej.
Det var en familj som hade flera döttrar. Och de gjorde brudkistor, alla de här döttrarna, till när de skulle gifta sig. Nu kommer jag inte ihåg om det var två eller tre av de här systrarna som inte blev bortgifta. Och där släktingarna har donerat vävda och bland annat virkade saker som har legat i de här brudkistorna som aldrig har öppnats.
Mm.
Så de har ju bevarat sin fräschör och sin färg. De är aldrig tvättade, de är aldrig utsatta för solljus och aldrig använda. Och jag tog bilder från det där när jag var nere i Landskrona och hade kurs för kanske 2 år sedan. Sen har jag tittat på de där bilderna och sen har de här systrarna satt sig i huvudet på mig. Så att jag har faktiskt, av de få bilder som jag har och det lilla virkade som fanns i montrarna, virkat utifrån.
Ja, det fanns ändå lite virkade.
Ja.
Mm.
Dels 2 stycken rutor som jag har gjort som fanns. Jag har kontaktat Landskrona museum och fått lite bilder och sånt där om just systrarna och lite bakgrundshistoria bakom dem också. Nej, jag kände att det plötsligt att det blev en fin... De blev aldrig bortgifta och de hade virkat och vävt låg i brudkistorna och aldrig kommit till lyst på något sätt. Det, jag kände att jag ville lyfta fram det där på något sätt.
Mm. Men det ska bli jättespännande att se framöver också vad det blir av det. Det känns som att det är ganska 2 olika projekt som du håller på med.
Ja. Ja, alltså William Morris, det är ju intrikat mönster som där flera rutor bildar en rapport. I systrarna Andersson är ju inte riktigt det tänket, utan det är ju relativt enkla rutor. Och egentligen inte min typ av virkning. Men det är kanske just därför det blir lite spännande och utmanande. Och när man kommer se, när jag väl kommer lägga ut det offentligt, så kommer man se att jag har inte virkat exakt av, utan jag har hittat min egen variation ut av deras mönster. Och de här virkade mönstren som de gjorde, det är ju inte egna mönster som de har ju säkert tittat i någon mönsterbok i sin tur och virkat av. Men det är roligt därför att det ger en känsla av förknippelse till historien och hur systrarna tänkte, förhoppningarna när de gjorde de här grejerna, att de skulle gifta sig och starta eget boende och skaffa familj. Och där det inte blev som de hade tänkt.
Ja, nej, det är ju en hel egen berättelse i det.
Ja, liksom. Det blir ett kvinnoöde som och jag har flera tankar på det här med att ta upp sådana kanske lite öden i den textila historien som att lyfta fram.
Mm. Men jag tänker att det känns ju också som ett väldigt fint sätt att lyfta dels historien, så kvinnohistorien, men också lyfta virkningens historia.
Mm.
Det blir ju, de går ju väldigt tätt sammanflätade, tänker jag. Och då är det ju ändå ett fint sätt. Tycker det låter väldigt inspirerande och jag blir väldigt nyfiken på att ta del av det längre fram, känner jag.
Ja, den här intendenten som jag fick kontakt med på Landskrona museum, det är ju stängt för tillfället nu på grund av pandemin. Hon blev ju, tyckte det var jätteroligt.
Det förstår jag.
Så jag tänkte väl i slutändan sen att jag ska väl fråga om de kan vara intresserade av någon liten visning av det jag har gjort i. Vi får väl se hur ja.
Ja, vi får hålla utkik.
Jag är lite torr i halsen. Alltså det är så lätt när du pratar om en grej. Man bara nördar vidare. Va? Det finns liksom inget stopp på det hela.
Ja, men jag känner också
ett uppdämt behov av att prata om virkningen, tror jag.
Ja, men visst är det så.
Det känner jag när du ställer frågorna.
Ja, men man vill ju gärna. Det är inte så att man dagligen går runt och pratar virkning med folk runt omkring.
Nej.
Man vill gärna.
Det här kan du gott ta med på det här. För att när du ställer frågorna till mig, så när jag svarar på dem så märker jag ju att jag svävar ju vidare ut, för att jag har ett uppdämt behov av att prata om virkningen.
Ja, men det tror jag. Vi är många som virkar som gärna skulle prata mer om.
Ja, och speciellt nu när det inte har varit lika mycket kurser och man har inte varit ute i textila sammanhang, så har jag har ett uppdämt behov.
Mm. Ja, men det låter bra. Kanske blir fler tillfällen.
Ja, det får vi hoppas. Ja.
Jag vet att det finns vissa frågor som du ofta får, och jag tänker att vi kör tre snabba som du får svara på här, så att ifall det är någon som sitter och funderar just nu på till exempel som det första. Vad använder du för virknål?
Jag kör med den gamla virknålar som är svåra att få tag på idag. Då får man hitta på loppisar om de möjligen finns där, men det är boje nummer ett.
Mm.
Och boje nummer ett motsvarar i en vanlig virknål 2,5-3
mm. Okej, okay, då tar vi nästa. Favoritgarn?
Ja, alltså när jag började med virkningen så bomull och virkning, det hörde ihop.
Mm.
Så därför valde jag att inte virka i bomull. Jag virkade bara i ull i många, många år. Det är först de senaste, kan man säga, 5-6 åren som jag virkar i bomull.
Okej, okay. Och den sista då? Roligaste att virka?
Det roligaste att virka, det är att omsätta en idé utan att behöva tänka på att det ska bli ett färdigt alster. Då är virklusten som störst.
Mm. Ja, men så här, avslutningsvis, så tänkte jag höra om du kanske har ja, men exempelvis tre tips för den som vill utveckla eller utmana sin virkning vidare. Jag tänker att du sitter på en del kunskap och knep.
Hemlig kunskap.
Ja.
Nej. Jo, mitt första tips som jag tänker ge, det är hur man virkar raka kanter. Och det har jag insett att det är många som inte får till det. Och som många gånger gör att man inte har lust att fortsätta att virka.
Mm-hmm. Mm.
För misstagen när man virkar ett rakt eller ett platt stycke, det är att kanterna, den ena kanten, har en tendens att antingen öka för mycket masker eller minskar.
Mm.
De som har virkat grytlappar i skolan vet vilka skräckexempel det kunde bli. Och då finns ett jättelätt trick, och det här kom jag på när jag hade ett större projekt där massa kvinnor var inblandade. På den tiden så hade vi inte tillgång till stickmarkör, och då körde vi med säkerhetsnål.
Mm.
Men man sätter en stickmarkör eller en säkerhetsnål i sin första maska, oavsett vad det är för maska. Och så virkar man varvet klart, och så sätter man en stickmarkör eller säkerhetsnål i sista maskan.
Mm.
Sen får du flytta de här för varje varv.
Mm.
Eller ta flera stickmarkörer och sätta i sidorna. Men på det sättet så missar du aldrig någon maska.
Men bra tips.
Mm. Mitt andra tips, det är just det här att tillåta sig att göra fel och se det som en tillgång till nya idéer som vi pratade om förut.
Mm. Jättebra tips, tänker jag.
Och som tredje tips så finns det flera, men ett är att våga tänka utanför boxen. Att inte vara så besatt utav att göra att följa slaviskt ett mönster, utan våga börja och prova. Man kan utgå från ett färdigt mönster, men man kan också lägga till sin egen virklighet, om man nu uttrycker det så. Och sen, om man ska virka ett plagg som man lägger ner mycket tid på, så skulle jag välja ett garn som jag inte ångrar att jag köpte. Och ull är inte alltid så lätt att virka i. Därför att många av våra virkgarner, eller de flesta av våra virkgarner som vi handlar, det är gjort för stickning.
Mm.
Och de har massa hullingar. Det är ungefär som när man tittar på en ulltråd, så ser man små spröt. Det är ungefär som ett kluvet hårstrå. Och de där hullingarna ställer till förtret när man virkar. Speciellt om du är tvungen att riva upp.
Mm, ja, det har man ju märkt när det fastnar.
Mohair är också ett sånt här exempel som har ännu mer hullingar. Det bästa garnet att virka i ull, det är ett finullsgarn.
Mm.
Och det finns det ganska mycket av på marknaden idag. Och det kan jag varmt rekommendera när man ska virka, att använda ett finullsgarn.
Mm. Men tack för dina tips. Jättefint. Men då har vi kommit fram till slutet av det här avsnittet. Jag vill tacka dig så jättemycket, Maria, för att du ville vara med. Det har varit jättefint att sitta här och prata virkning tillsammans med dig. Tack så jättemycket.
Ja, det var jätteroligt att vara med i den här första avsnittet av Virkpodden. Det har faktiskt varit riktigt roligt, Maria.
Ja, men vad roligt det här.
Jag känner mig ärofylld att få vara första liksom, ut på ditt nya äventyr med din virkpodd.
Ja, men det känns fint och tryggt.
Den kommer bli en succé. Det vet jag redan. Ja.
Ja, det hoppas jag verkligen. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på Virkpoddens allra första avsnitt. Tyckte du om avsnittet får du gärna följa Virkpodden i sociala medier eller besöka virkpodden.se. Hjälp också gärna till att dela avsnittet så att ännu fler får chansen att lyssna. Avslutningsvis vill jag säga tack till Nämnden för hemslöjdsfrågor som möjliggjort det här avsnittet genom beviljat projektmedel till Virkpodden. Jag vill också tacka Ayat Almansour för klippningen, Filip Neterovic för musiken samt Grace Ann Ekström för formgivningen. Nästa avsnitt av Virkpodden kommer om en månad. Vi hörs då.